إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد dagens föreläsning kommer handla om vägen till rikedom. 11 sätt att bli rik på. Men det handlar inte om att investera i företag eller att köpa och sälja, utan det handlar om 11 sätt där man dyrkar Allah och man blir rik. Allah Ta'ala kommer att öka dig i pengar och kommer välsigna dig i det goda du har fått. Och det här är väldigt viktigt, för vi lever i en tid där det viktigaste för folk har blivit det världsliga. Att samla på sig så mycket som möjligt. Alla pratar om pengar. Och vissa har sjunkit så lågt att de strävar efter pengar på sätt som Allah har förbjudit. Och det här är i enlighet med det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith, där han talade om domedagens tecken. Att detta domedagens tecken är att det kommer att komma en tid då folk inte längre bryr sig om vart deras pengar kommer ifrån. Är det halal eller haram? Och det här finner vi tyvärr idag att många muslimer har fallit in i. Det viktigaste är bara att ha ett jobb, att tjäna pengar. Och sen om religionen blir lidande, så spelar det ingen roll. Och det här tyvärr visar ju vad folk värdesätter för någonting i livet. Att de värdesätter pengar före religionen. Och samma sak, exemplet vi har nämnt flera gånger. Om man kommer, eller en person friar till någons, om han vill ha någons dotter, och personen är religiös men kanske inte så rik, så blir han nekad av pappan. Men om en rik person kommer som inte är religiös, som kanske inte gör salah och syndar, så får han gifta sig med dottern. Och det här visar ju också hur lågt folk har sjunkit, tyvärr. Och som muslimer så måste man veta att Allah Ta'ala, våran skapare, han har bestämt allting och ger allting dess rätta proportion. Allt är bestämt. Allah ger till den han vill och tar från den han vill. Och allting finns det en vishet bakom. Allah ger folk vad som passar dem bäst. Allah vet att om vissa av oss skulle bli rika, så skulle vi bli dåliga. Och han vet att om vissa skulle bli fattiga, så kanske de skulle bli dåliga. Så Allah ger vad som passar varje människa. Och att Allah ger en människa mycket pengar är inte heller ett tecken på att denna människa är älskad av Allah. Det är många som tänker så. Mycket pengar, mycket egendom, lika med framgång. Lika med bra människa, eller hur? Men det är inte så. Det behöver inte vara så. En av de värsta människorna som historien har skådat är Qarun, som jobbade åt Fir'aun och som hade så mycket skatter och så mycket pengar. Men han var från de värsta människor som har levt. Han var hatad av Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah kan ge pengar och rikedom till den han hatar. Men iman och islam ger han bara till den han älskar. Och samma sak, om man ser att en person är fattig, så betyder det inte att personen har en dålig status hos Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Och om vi ställer den enkla frågan, vem är den bästa personen som har gått på denna jord? Ja? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hur var hans ekonomiska tillstånd? Han levde på dadlar och vatten. Och sov i ett hus som är, inte vet jag, 5 gånger mindre än det här rummet. Sallallahu alaihi wasallam. Men han var den mest älskade av människor till Allah. Men som han sa i hadithen att kuffar, de har fått sitt i det här livet, men vi kommer få våra till nästa liv. Yani, den som får mycket i det här livet kanske skadas av det i nästa liv. Och den som får lite i detta liv kommer att gynnas av det i nästa liv. Så det här är viktigt, hur man ska mäta saker och ting. Det handlar inte om vem som har mycket eller vem som har lite, utan det handlar om vem som är en bra människa, en bra muslim. Det är de som är nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också prövningar. Allah ger oss i det här livet för att pröva oss. Han tar från oss för att pröva oss. Han prövar oss med förlust av familj, av pengar och annat. Och han prövar oss också med att ge oss saker. För att se hur vi ska spendera. Vad ska vi investera i? Ska vi göra de saker vi är skyldiga att göra med våra pengar? Eller ska vi slösa dem på annat? Och så vidare. Så allting är en prövning. Men Allah ger perfekt. Han är al-Hakim, den visaste. Och ger i rätt mått till varenda människa. Men Allah Ta'ala har också gjort orsaker till allting. Om du vill uppnå någonting så måste du göra någonting. Och han har gjort orsaker till att få pengar, till att få risk. Och risk är en bredare term än att säga pengar. Risk kan vara att du får hus och bil och fru och barn och så vidare. Till och med kunskap, som Ibn Qayyim nämner att Allah, han är razzaq. Han försörjer oss ekonomiskt och han försörjer också våra hjärtan. Med kunskap, med iman, med kärlek, med tawakkul och så vidare. Så Allah försörjer människan på olika sätt. Men Allah har gjort orsaker till att få uppnå dessa rikedomar. Och vi tänkte idag nämna 11 stycken orsaker som kan göra att människan får rikedom av Allah subhanahu wa ta'ala. Och den första är salat. Att be till Allah azza wa jall. Att utföra sina 5 dagliga böner. Dessa salat som är relationen mellan oss och Allah subhanahu wa ta'ala. De är islams pelare, som profeten Muhammed sa alayhi salatu wa salam. Amududdin. Den viktigaste gärningen i islam. Den som försummar bönen försummar också allting annat i religionen. Så salat är det viktigaste som finns. Och vad är då beviset på att salat kan göra människan rik? Jo, det är en vers där Allah Ta'ala säger i surat At-Taha: "Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal-'aqibatu lit-taqwa." Där Allah Ta'ala säger till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Uppmana din familj att förrätta bönen och förrätta den du utan att förtröttas." Alltså förrätta den du tålmodigt. "Vi begär inga gåvor av dig. Det är vi som ska försörja dig. Och den slutaktiga segern kommer vara för de gudsfruktiga." Surat At-Taha, vers 132. Och här nämner Ibn Kathir i hans tafsir att Allah Ta'ala säger: "Wa'mur ahlaka bis-salah." Beordra din familj att be. Det finns stolar där bak. Ni får ställa ut stolarna. Och kanske flytta fram dem. Ja. Så Ibn Kathir förklarar den här versen då han säger gällande Allahs uttalande: "Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha." Beordra din familj med bönen och du ska också vara tålmodig i att göra denna bön. Yani rädda din familj från elden genom detta. Att beordra dem med bönen och att du själv är fast och konstant med den här bönen. Som Allah Ta'ala då han säger: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Troende, rädda er själva och er familj från elden. Hur? Genom dessa saker. Beordra dem med salat, med bönen. Lär dem vad som är rätt och vad som är fel och så vidare. Och sen säger Ibn Kathir: "La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka." Ej, vi ber dig inte om gåvor. Det är vi som kommer att försörja dig. Ej, om du etablerar bönen: "Ataka rizq min haythu la tahtasib." Om du etablerar bönen så kommer Allah att försörja dig från ett sätt eller på ett sätt som du aldrig kunde tänka dig. Så bönen är en av de starkaste orsakerna till att få provision av Allah subhanahu wa ta'ala. Till att få rikedomar av Allah. Att göra dessa 5 dagliga böner. Och idag, det blir väldigt konstigt. Vissa människor är tvärtom. De lämnar bönen för att få pengar. Eller hur? Vissa är beredda att sluta be för att få ett jobb. Eller en fin utbildning eller vad det kan vara. "Jag kan inte be på jobbet, jag ber när jag kommer hem." Och så vidare. För att få pengar, eller hur? Men wallahi, det är tvärtom. Gör bönen och Allah kommer att försörja dig. Och de lärde nämner också här ett exempel. Som Allah Ta'ala nämner i surat Ali Imran. Och det är Maryam alayhi salam. Jesus mor, Isas mamma. Då hon brukade be ofta. Och hon är den bland de bästa kvinnor som har levt på denna jord. Och Allah upphöjde henne över resten av kvinnor. Allah Ta'ala nämner att Zakaria alayhi salam brukade gå in till henne. Till hennes mihrab, hennes böneplats. Och han fann alltid mat, risk, frukter. Och han sa, ja Mariam, var kommer detta ifrån? Och då så sa hon att det är från Allah. Allah försörjer vem han vill, utan gräns. Och han nämner vissa i tafsir att inte bara att hon hade frukter. Hon hade årets frukter. Alltså frukter som inte ens växte på den säsongen hade hon. Det här är sådana här mirakel som de säger. Mariam a.s. fick frukter av Allah subhanahu wa ta'ala året om. Färska frukter som hon kunde äta. Så Allah försörjde henne för att hon gjorde sina salah. Allah gav henne risk. Nästa punkt som leder till rikedom är ett taqwa. Guds fruktan. Och Guds fruktan betyder inte att man bara ska vara rädd för Allah. Det betyder något mer än så. Ett taqwa betyder att man gör och bygger upp ett skydd mellan sig själv och Allahs straff. Genom att lyda Allah. Göra det man är beordrad med att göra och hålla sig borta från synder. Det är det som är taqwa, Guds fruktan. Allah säger att du ska göra någonting, då gör du denna sak. Allah förbjuder dig, då håller du dig borta från denna sak. Det här är Guds fruktan. Och det här leder till rikedomar. Allah Ta'ala säger i surat Al-Araf: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Ta'ala säger: om städernas folk hade trott och haft taqwa, så skulle vi säkerligen låta himlen och jordens alla välsignelser komma dem till del. Walakin kadhabu, men de förnekade. Fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun, så vi tog dem och straffade dem för de gärningar som de gjorde, yani de synder som de gjorde. Här nämner Allah i surat Al-Araf, vers 96, att om folket, Ahl al-Qura, tidigare skulle ha fruktat Allah, lytt Allah, så skulle han ha låtit jorden och himlen öppna sin barakat. Det goda skulle ha kommit ner från himlen och växt upp från jorden. Och det här är också en slags riskförsörjning. För speciellt förr i tiden, om det inte växte, om det inte regnade, så var man fattig. Kolla nu på vad som händer på Afrikas horn. Det har inte regnat, vad händer? 12 miljoner människor svälter. Eller hur? Men rikedom är också att Allah sänder ner regn och låter jorden komma med sin grönska. Det här är rikedom också. Så det är också ett bevis på rikedom. Allah säger här, om folket skulle ha fruktat Allah, så skulle han ha låtit himlen och jorden komma med sitt goda. Men de förnekade, så Allah tog dem och straffade dem. Och det här är ett bevis på att en person som fruktar Allah kommer att få provision och få risk av Allah Azza wa Jal. Ett annat bevis är det som Allah Ta'ala säger i surat At-Talaq. Då han säger: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah visar alla de som fruktar honom en utväg ur alla svårigheter och försörjer honom på ett sätt som han inte kunde förutse. Här nämner Allah Azza wa Jalla att för de som fruktar honom, de som har taqwa, kommer Allah att göra en väg ut för. En väg ut från alla svårigheter. Och han kommer att försörja den här personen på ett sätt han aldrig kunde tänka sig. Man är van vid att pengar kommer på ett speciellt sätt, eller hur? Men Allah kan försörja på andra sätt. Sätt som man aldrig kunde tänka sig. Kommer det pengar till dig? När? Om du fruktar Allah. Yani om du lyder Allah. Du håller dig borta från synder och du lyder Allah. Då kommer Allah att göra underlätta saker och ting för dig. Och han kommer att försörja dig. Som då Allah också säger: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Att den som förlitar sig på Allah, Allah kommer vara tillräcklig för honom. Han behöver inte folk och saker. Allah kommer räcka för honom. En muslim ska förlita sig på Allah. Det är Allah som försörjer. Det är inte socialen, försäkringskassan, arbetsgivaren, banken. Allah är den som försörjer. Om Allah vill, han ger. Om Allah inte vill, du får ingenting alls. Och så är det. Så människan ska förlita sig på Allah. Han gör det han måste göra. Han går till arbetet och försöker att tjäna pengar. Men i slutändan så är det Allah som försörjer. Och det här har profeten sallallahu alaihi wasallam nämnt i en hadith då han sa att لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Om ni skulle förlita er på Allah så som ni verkligen borde göra, då skulle Allah försörja er så som han försörjer fåglarna. De flyger ut hungriga på morgonen och kommer tillbaka mätta på kvällen. Genom vi människor skulle förlita oss på Allah som vi borde, حق توكله, då skulle han försörja oss som han försörjer fåglarna. De lämnar sitt bo hungriga på morgonen och kommer tillbaka mätta på kvällen. Så Allah försörjer de som förlitar sig på honom på riktigt. Och denna hadith bevisar också att det räcker inte med att säga jag förlitar mig på Allah, jag sitter hemma och Allah kommer att försörja mig. Nej, fåglarna, satt de hemma i sitt bo? Nej, de flög ut för att leta efter provision och Allah försörjde dem. De kom hem mätta. Samma sak vi. Vi vet att Allah är den som försörjer, men vi ger oss ut och söker halal pengar. Och Allah kommer inshallah att försörja oss. Allah säger också i samma sura, i surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Att Allah kommer att underlätta personens angelägenheter för den som fruktar honom. Och från våra viktiga angelägenheter är att kunna överleva. Att ha mat på bordet, eller hur? Allah kommer att underlätta för dem som fruktar honom. Den tredje punkten som leder till rikedom är al-istighfar. Är att be Allah om förlåtelse. Att vända sig till Allah i ånger och att be Allah om förlåtelse. Och beviset på att det leder till rikedom är en vers eller flera verser i surat Nuh alayhi salam, där Nuh alayhi salam sa till sitt folk: "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nuh sa till sitt folk: "Istaghfiru rabbakum." Be er en herre om förlåtelse. Innahu kana ghaffara. Allah är sannoliken den som ständigt förlåter. Och sen, vad händer då? Då ska han låta himlen sända er rikligt regn och föröka er rikedom och öka er i barn och skänka er trädgårdar vattnade av bäckar. Genom är resultatet av att be Allah om förlåtelse. Dessa saker. Han ska låta himlen sända rikligt regn. Han ska öka er i era rikedomar. Och det här är beviset. Han ska öka er i era rikedomar. Och han ska öka er i barn. Och han ska skänka er trädgårdar som vattnas av bäckar. Det nämns i tafsir att Hassan al-Basri, en stor läroman från Tabi'in, som var student till Sahaba, en gång satt. Och det kom fram en man till honom och klagade över att han var fattig. Och han sa till honom som råd: "Istaghfir rabbak." Be Allah om förlåtelse. En annan man kom och sa: "Vi får inga barn. Vi försöker men det kommer inga barn. Min fru blir inte gravid." Han sa: "Be Allah om förlåtelse." En annan man kom och klagade över att det var torka. Han sa: "Be Allah om förlåtelse." En annan man sa: "Min trädgård är helt torr, det växer inte." Han sa: "Be Allah om förlåtelse." De som var där, de som en... Alla dessa problem, det är bara en lösning. Till alla personer säger du: be Allah om förlåtelse. Och då så sa Al-Hassan, han läser upp den här versen. Att be Allah om förlåtelse. Allah är den förlåtande. Då kommer han skicka hem himlen med rikligt regn. Han kommer öka er i rikedomar. Öka er i barn. Ge er trädgårdar som vattnas av forsande bäckar. Så det här är lösningen. Att man ber Allah om förlåtelse. För ett straff från Allah när människorna är dåliga är att det inte regnar. Om vi inte betalar zakat, om vi syndar mycket, så håller Allah tillbaka regnet. Så vad ska vi göra då? Be Allah om förlåtelse, eller hur? Och samma sak det här med pengar. Be Allah om förlåtelse. Allah kommer att ge dig rikedomar, han kommer ge dig styrka. Och samma sak nämns också från profeten Hud a.s. i surat al-Hud, vers 52. Att Hud också sa till sitt folk: وَيَا قَوْمْ إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Hud sa till sitt folk: mitt folk, be er Herre om förlåtelse för era synder. Och mitt folk, vänder er i ånger till honom. Då ska han låta himlen sända er rikligt regn. Och han ska lägga styrka till er styrka. Men vad händer om ni vänder er till Allah och ber om förlåtelse? Två belöningar nämnde här profeten Hud a.s. Den första, Allah kommer att låta himlen komma med rikt regn. Vilket är detsamma som rikedom. Och han kommer öka er i styrka. Så förlåtelse är väldigt, väldigt viktigt. Och profeten Muhammed a.s. brukade be Allah om förlåtelse mer än 70 gånger om dagen. Och i vissa hadither mer än 100 gånger om dagen. Men här är en viktig punkt. Vissa människor, mashallah, de säger astaghfirullah. Men vem säger astaghfirullah från hjärtat? Det är det som är frågan. Att bara säga astaghfirullah, Allah alam, om det har så stort värde. Astaghfirullah är tunga ord. Atubu ilallah, Allah förlåt mig. Och så vidare. Det här är tunga ord, det ska komma från hjärtat. Man ska ångra sina synder. Man ska känna skam över sina synder. Man ska hata sina synder. Man ska tänka, jag ska aldrig mera synda igen. Det här är riktigt istighfar. Allah förlåt mig, astaghfirullah. Så komma från hjärtat. Det är den som kommer att gynna. Inte den här som bara kommer från munnen. Dikr ska komma från hjärtat. Man ska förstå vad man säger. Man ska mena vad man säger. Den fjärde saken som leder till rikedom är almosa. Sadaqa. Att skänka pengar. Och det finns två sorters sätt att skänka pengar på, eller infaq. Det finns obligatorisk och frivillig. Och den här omfattar båda. Obligatorisk, som att ge zakat. Då måste man ge, om man har nått den nivån av rikedom, att man måste betala zakat. Försörja sin familj är obligatoriskt. Försörja sina barn, sina föräldrar, om de är fattiga och du har möjligheten. Allt det här är wajib, måste. Sen finns det rekommenderat. Folk som inte är släktingar men är i behov. Att ge dem sadaqa är rekommenderat. Får du pengar, det får du belöning för av Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad är då beviset på att almosa ökade i rikedom? Jo, vi har en hadith. Vi har en vers och några hadither. Allah ta'ala säger i Koranen: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Att Allah, han belönar er för vad det än är som ni ger åt andra. In Allah belönar er för allting som vi ger till andra. Ibn Kathir, han säger att så länge ni skänker för de saker Allah har beordrat eller som är rekommenderade, så kommer Allah att ersätta och belöna er i detta liv med att ge er någonting annat. Och i nästa liv med en mycket stor belöning. Så vad är belöningen för att skänka pengar? Vare sig det är obligatoriskt eller rekommenderat. Allah kommer att ersätta dig i det här livet. Och i nästa liv kommer han att ersätta dig med en stor belöning. Så man får tillbaka i det här livet om man skänker. Och det här har berättats i hadith Abi Huraira. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Allah azza wa jall säger: människa, skänk så ska jag ge till dig. Anfiq ya ibn Adam, unfiq alaik. Människa, om du skänker kommer jag att ge till dig. Och det här är ett löfte från Allah. Om vi skänker så har Allah lovat att han ska ge oss tillbaka. Och vi nämnde det här tidigare. Att det här är någonting som man har provat. Prova själva. Om du är i behov av pengar, skänk till behövande. Och det kommer komma ännu mer pengar tillbaka till dig. Och det funkar. Allah har lovat. Om du skänker för hans skull, så kommer du att få tillbaka. Men det ska ju inte vara vår avsikt. Och gällande allt detta som vi talar om. Man ska ju inte be för att bli rik. Eller skänka pengar för att bli rik. Utan det kommer som ett plus, som en bonus. Allt det goda vi gör, gör vi för Allahs skull med ikhlas, uppriktighet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde också att varje dag Så kommer det ner två änglar i himlen som ropar ut. Och de säger: Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Och Allah, belöna eller ersätt de som skänker. Och den andra ängeln säger: Allahumma a'ti mumsikan talafa. Och Allah, förgör för de som håller tillbaka sina pengar. De som inte vill skänka och dela med sig. Förgör, alltså förstör deras ekonomi. Så här har vi två änglar som varje dag ber till Allah Azza wa Jal att de som skänker och delar med sig ska få mera. Khalafan, han ska få mera. Det ska ersättas. Han ska få någonting i gengäld. Och de som är snåla och håller tillbaka, talafan, de ska straffas med att deras ekonomi ska förgöras och förstöras. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim, precis som den förra hadithen. Den femte punkten som leder människan till rikedom är att tawakkul ala Allah. Att förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här nämnde vi också lite tidigare när vi pratade om taqwa. Att man förlitar sig på Allah azza wa jall. Allah ta'ala säger i Koranen: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu." Och den som litar till Allah behöver ingen annan eller inget annat än Allah. Om du förlitar dig på Allah så behöver du ingenting annat. Ingenting annat och ingen annan. Vad sa profeten Ibrahim a.s. när han kastades in i elden? Vad sa han? Ja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Som betyder hasbunallah. Allah är tillräcklig. Wa ni'mal wakil. Och vilken, det alltså perfekt är att förlita sig på honom. Och vad sa Allah till elden? Ja, när kuni bardan wa salam. Elden blev kall och fridfull till Ibrahim a.s. Så, och samma sak sahaba när det var krig. Som fiender har omringat er. Och så hasbunallah wa ni'mal wakil. Samma sak. Och de segrade. Så för muslimen så räcker Allah subhanahu wa ta'ala att förlita sig på. Man sätter sin tillit till Allah i det man gör. Och Allah kommer inshallah att vara tillräcklig. Och som vi nämnde hadithen också med fåglarna. Som sätter sin tillit till Allah när de ger sig ut på morgonen. Och kommer hem mätta. Allah försörjer dem. Ett annat bevis är också den duan som man säger när man går ut. Vad säger man när man lämnar sitt hem? Du har nämnt sig hadith Anas radiallahu anhu. Att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: om en man lämnar sitt hem och säger bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, jag förlitar mig på Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Då så tar shaitan ett steg bak. Han går bak. Och en annan shaitan säger till honom att vad ska du göra med denna människa? Du har sagt till honom hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqit. Det du har sagt är tillräckligt. Hasbuka qad hudit. Du har väglätts. Wa qad kufit. Du har fått tillräckligt. Eller du kommer att få det du behöver. Wa wuqit. Och du kommer att skyddas. Geni från allting ont. Och då säger shaitan till den andra shaitan: vad ska du göra med en person som har fått tillräckligt, som är vägledd och som kommer att skyddas? Den här personen är under Allahs skydd. För han förlitade sig på Allah. Då får han också denna belöning. Att hasbuka, det räcker. Allah säger hasbuka, det räcker det du har sagt. Qad hudit, han har väglätts. Wa kufit, det är när han får det han behöver. Han behöver inte vända sig till någon annan. Utan endast Allah Azza wa Jal kommer att ge honom det han behöver. Och från de saker vi behöver är att försörja oss. Och det är beviset här att personen kommer att få risk då han förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Wawuqit. Och han skyddas från ondska. Och denna hadith, säger Sheikh Albani, är autentisk. Den finns i Abi Dawud och Nasai. Hadith Anas nam. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mycket lätt dua att säga. Varje gång man lämnar sitt hem så får man det här skyddet från Allah subhanahu wa ta'ala. Den sjätte saken som leder till rikedom är att hålla familjebanden, hålla relation med släkten och att vara god mot sina föräldrar, sin far och sin mor, sin farfar, mormor och så vidare. Det här är en av de viktigaste källorna till rikedom. Anas ibn Malik radiyallahu anhu berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Man sarrahu an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Låt den som vill att hans rikedomar ska öka och den som vill leva ett långt liv hålla relationen eller familjebanden, hålla bra relation med sin familj. Vad är belöningen för att hålla bra relation med familjen? Rikedomar och ett långt liv. Och i en annan hadith, det här är Bukhari Muslim, i Ahmed så sa han: "Falyubirra walidayh." Yani den som vill ha ett långt liv och mycket pengar ska vara god mot sina föräldrar och sina släktingar. Och vilka är släktingarna? Det är alla din fars och mors släktingar. Det är ni farfar, morfar, farbror, moster, bröder och så vidare, kusiner. Alla dessa är släktingar. Man ska hålla bra relation med dem. Och det här är en väldigt, väldigt viktig sak som tyvärr många muslimer brister i och faller kort i. De kanske är, mashallah, noga med bönen, noga med klädsel, noga med många saker. Men när det kommer till föräldrarna så finner vi att de är väldigt, de tar väldigt lätt på det. Mamma, hon är inte så praktiserande. Pappa är inte så praktiserande. Och det blir tjafs. Barnen börjar skrika på föräldrarna. Det är haram, bid'a. Och det blir problem och konflikter. Föräldrarna säger gör någonting och säger nej, jag vill inte göra och så vidare. Det här är haram. Att börja vara olydig mot sina föräldrar är en av de största synderna. Och kokel walidain. Så det här måste man tänka på. Islam handlar inte bara om vad man gör med bröder. Islam handlar om vad man gör med sina föräldrar, sina släktingar, sin fru och sina barn. Det är väldigt viktigt. Och en annan sak som också har nämnts här, och det är motsatsen. Att personen som också är uququl walidain, som är olydig mot sina föräldrar, straffas. Och kanske straffas med fattigdom. Lyssna på denna hadith. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Ma min dhanbin ajdaru an يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب." Det finns ingen synd som typ Allah kommer att påskynda straffet så mycket som en person som bryter familjebanden, som sviker eller han bedrar och han ljuger, samtidigt som Allah spar straff till honom i nästa liv. Men det finns inget straff där Allah skyndar på straffet i det här livet lika mycket som för dessa synder. Och samtidigt så får han straff i nästa liv. Vilka tre synder? Att bryta familjebanden, att ljuga och att bedra. Al-khiyana. Dessa tre har ett påskyndat straff i det här livet. Samtidigt som personen också straffas i nästa liv. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Motsatsen och från de gärningar som har den snabbaste belöningen är silatu rahim, att hålla familjebanden." Och så sa han: "Hatta inna ahla al-bayt la yakunu fajara. Fajara fatanmu amwalahum wa tukthiru 'adaduhum idha tawasalu." Och han sa att det kan vara så, till och med så pass att en familj är fajara, de är syndare. Men Allah ger dem massor med rikedomar och barn för att de har bra familjerelationer. De är inte ens bra praktiserande muslimer. Men Allah ger dem massor för att de har bra relation med familjen. Det här är någonting man kan se. De säger, kolla ibland på folk som är rika, som det går jättebra för. Det är folk som har jättebra relation med föräldrarna. Och läs också sira av salaf, av våra ulema. Om du finner en stor imam så finner du alltid att han var god mot sin mor, han var god mot sin far. Imam Shafi'i, Imam Bukhari. Vissa nästan bar dem på ryggen när de reste och så vidare. Vad hände? De fick höga status. Inte bara risk med pengar, de fick risk med kunskap. För de var goda mot sina föräldrar. Och det här är jätteviktigt. Man måste vara god mot sina föräldrar. Lyda sina föräldrar, respektera dem, lyssna på dem, hjälpa dem, stödja dem ekonomiskt, tala väl till dem. Alltid. Föräldrarna ska vara glada över att ni har blivit praktisera. De ska inte bli arga. Eller hur? Problem med familjen. Man ska vara en förebild. Det var en gång en fin berättelse som vi hörde. En man kom till Sheikh Mohammed Aman al-Jami, en av ulema i Medina. Och han sa, ja Sheikh, vad säger du om min mamma? Hon gör magi. Är hon kafir? Så han sa, subhanallah, du skulle inte fråga mig den frågan. Du skulle fråga mig. Du vet redan svaret. Du skulle säga, hur ska jag vägleda min mamma? Eller hur? Vill du höra om din mamma är kafir? Eller vill du höra hur ska du vägleda din mamma? Eller hur? Det är det som borde vara frågan. Det viktigaste, hur ska vi vägleda våra föräldrar? Hur ska vi respektera våra föräldrar och så vidare? Nästa punkt som leder till rikedom är al-istiqamatu ala al-kitabi wa sunnah. Att vara fast och hålla fast vid Koranen och profeten sunnah sallallahu alaihi wasallam. Att inte innovera i religionen. Allah ta'ala säger om ahlul kitab, de som levde före oss. وَلَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الْتَرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُ مَاءً غَدَقًا. Och de som förnekat, tagit den raka vägen, då skulle vi skänka dem rikligt med regn. Yani, وَلَوْ اِسْتَقَامُوا, om de skulle vara istakamu, de skulle följa den raka vägen, tro på islam, på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och så vidare. لَأَسْقَيْنَاهُ مَاءً غَدَقًا, då skulle vi förse dem med rikligt regn. Vilket också motsvarar pengar, rikedomar. Om de skulle vara mustaqimin, raka på religionen. Surat al-Jinn, vers 16. Allah säger också om ahlul kitab. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. Om bokens folk bara hade trott på Allah och fruktat honom, då skulle han förlåta deras synder och låta dem träda in i lyckans lustgårdar. Och om de skulle ha agerat enligt al-Injil wa Taurat och det som sänds ner till dem, alltså Koranen, från deras Herre, så skulle de njuta av himlarna och jordens alla gåvor. Men här nämner Allah till judar och kristna, om de bara skulle ha trott på sanningen, deras böcker som de kom ner, och sen trott på Koranen, då skulle Allah förlåta dem för deras synder. Och han skulle låta dem gå in i paradis. Och om de skulle ha implementerat de tidigare böckerna, vilket de inte gjorde, då skulle han ha sänt ner gåvor från himlen och från jorden. Mashallah, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Alltså det skulle bara öppnas, det goda från himlen och jorden skulle öppnas för dem. Om de implementerade ett taurat wal injil. Och här är det underförstått att de som implementerar Koranen och sunnan får ännu mer. Eller hur? Om kristna skulle få detta och judarna på den tiden. Vi säger inte kristna och judar, men de som levde på den tiden och tillskrev sig dessa profeter. Om de skulle implementera det som stod i deras böcker, så skulle de få rikedomar. Men de gjorde inte det. Och då är vi också under i samma båt. Om vi implementerar Koranen och sunnan kommer alla att ge oss massvis med rikedomar. Nästa punkt, och det är bara några korta punkter kvar. Nästa punkt som leder till rikedom är att skänka pengar till studenter. Folk som söker islamisk kunskap. Och kanske vissa tänker, hur? Hur kan du bli rik av att skänka pengar till studenter? Det fanns två bröder på profetens tid sallallahu alaihi wasallam. Den ena av dem jobbade. Och den andra sökte kunskap hos profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och han som jobbade försörjde sin bror. Det var han som bjöd på mat och så vidare. Alltså hans brorsa jobbade inte, utan han sökte bara kunskap. Och andra mannen jobbade och försörjde sin bror. Så han som jobbade gick till profeten alaihi wasallam och nästan, yani, klagade. Och så, kolla, jag jobbar och han jobbar inte och jag försörjer honom. Vad sa profeten till honom? Han sa, la'allaka turzaq bihi. Det är så, eller det må vara så, att Allah försörjer dig på grund av honom. In Allah ger dig rikedomar, Allah ger dig pengar för att du försörjer din bror som söker islamisk kunskap. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är autentisk. Så det är också en punkt som många inte riktigt tänker på. De tänker man ska hjälpa fattiga hela tiden. Men studenter är i jättestort behov. Folk som söker islamisk kunskap. För att de ska kunna fortsätta att söka kunskap. Och det är jättesvårt att kunna försörja familj och betala hyra och köpa mat och köpa böcker. Och kanske betala sjukhusbesök och sånt utomlands. Och vissa ger upp. De pallar inte med att vara fattiga. Det finns inga pengar. Och om man börjar jobba ett jobb vid sidan om så kanske det inte går ihop heller. Man får ingen kunskap heller. Så en av de bästa gärningarna som finns är att stödja folk som söker islamisk kunskap. För att de ska fortsätta och sen komma tillbaka hit och kalla folket till islam. Hänger ni med? Och det här leder till att Allah kommer göra dig rik. Allah kommer att försörja dig. En annan sak som många inte känner till som leder till rikedom är att ständigt göra hajj och umra. Att följa upp, konstant göra hajj och umra. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Adimul hajj wal umra. Fa innahuma yanfiyan al-faqr wadh-dhunub kama yanfi al-kayr khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fidda." Här sa profeten sallallahu alaihi wasallam att följa upp eller gör ständigt hajj och umra, för sannoliken så tar de bort eller avlägsnar synder och fattigdom. Så som smeden avlägsnar smuts från guld och silver och metaller. Ni vet en smed, om man får en guldklump som är hittat i ett berg, hur renar han den här? Man smälter den, eller hur? Och tar bort smutset. Här så sa profeten al-Islam att personer som gör hajj och umra, ofta, ständigt, det här kommer att avlägsna hans synder och hans fattigdom. Precis som smeden då avlägsnar smutset från metallerna. De blir helt rena. Och samma sak här, personen som ständigt gör hajj och umra, Allah kommer att försörja honom. Och han kommer att ta bort hans synder. En av de viktigaste sakerna som också leder till rikedom är tacksamhet. Att vara tacksam för det man har fått. Allah säger i surat al-Ibrahim: "Wala in shakartum la azidannakum." Om ni tackar mig så ska jag ge er mera. Väldigt kort och väldigt lätt. Alhamdulillah, vi har det väldigt bra, wallahi. Vi har alla tak över huvudet, vi har alla mat på bordet, vi är friska. Alhamdulillah, vi har stor ni'ma. Eller hur? Tack Allah för det goda du har. Så kommer Allah inshallah att bevara det goda du har. Och han kommer att öka det. Och profeten sa som brukade söka skydd hos Allah från att förlora det goda han hade. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Wallah, jag söker skydd hos dig från att förlora det goda som jag har fått. Wa fujaa niqmatika. Och att ett plötsligt straff ska drabba mig. Wa jami'i ghadabika. Och jag söker skydd hos dig från all din ilska. Mycket fin dua. Man ska alltid tacka Allah för det goda man har. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Kolla på den som har det sämre än dig, kolla inte på den som har det bättre än dig." Och det felet vi gör idag, vi kollar alltid på folk som har det bättre. Hur många miljoner har han? Hur många hus har han? Hur många bilar har han? Kolla på dem som svälter, som inte har mat för dagen, som sover under bar himmel. Alhamdulillah, du har det mycket bra. Eller hur? Alhamdulillah. En annan sak som också gör muslimerna rika är att vi är måna om våra fattiga och behövande. De fattiga och behövande muslimerna är bland de viktigaste, eller kanske de viktigaste människorna i samhället. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Ni får endast seger och uppehälle på grund av era svaga och behövande. Vad är det som gör att muslimerna får seger? Att vi får risk, att vi får rikedomar från Allah? Det är på grund av våra fattiga och behövande. De är mycket kära hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är på grund av de fattiga som Allah ta'ala försörjer oss och ger oss seger. Så vi ska vara väldigt måna om dessa människor, ta hand om dem och hjälpa dem så gott vi kan. Och den sista saken, den elfte saken som öppnar dörrarna till rikedomar är el-hijra. Att utvandra för Allahs skull. att utvandra för Allahs skull. Att flytta från ett icke-muslims land till ett muslims land. Det kallas för hijra. Al-intiqal min balad al-kufr ila balad al-islam. Att flytta från ett icke-muslims land till ett muslims land. Allah Ta'ala säger i Koranen, i surat An-Nisa: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُغَارَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Att de som utvandrar för Allahs sak ska på jorden finna många tillflyktsorter och rikligt med uppehälle. De som utvandrar för Allahs sak, för Allahs skull, ska på jorden finna många tillflyktsorter. Ja, det finns många ställen att fly till. Och rikligt med uppehälle. Alltså pengar. Allah kommer att försörja personen som utvandrar för hans skull. Och många tänker, vad ska jag tjäna om jag flyttar till ett muslims land? Vilket jobb ska jag få och så vidare? Inshallah, Allah kommer att öppna dörrarna för dig. Och du kommer inshallah att få mycket risk från Allah Azza wa Jalla. Om man förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och utvandrar för Allahs skull. Och då kan det vara värt att nämna lite grann om utvandring. Det är obligatoriskt att utvandra till ett muslims land om man inte kan etablera sin religion i landet där man bor. Alltså till exempel, du får bo i Sverige på villkor av att du kan praktisera din religion. Då får du bo här. Om du hindras från att praktisera islam, då blir det obligatoriskt för dig att flytta. Och du får synd på dig om du stannar kvar. Om du inte har en ursäkt, sjukdom eller du inte kan flytta härifrån. Kom ihåg det. Och, men även i det fallet att du kan praktisera religionen, så är det ändå bättre att du flyttar. Med tanke på barnen och hur man blir påverkad. Det finns ingen av oss förutom att han blir negativt påverkad av samhället, eller hur? Så det här var några saker som leder till rikedom. Och som vi sa i början, det var inte aktier eller guld, eller, utan det var att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Att vara god mot sina föräldrar. Att utföra former av dyrkan leder till rikedom. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.